Lyssna där och välkommen till slashat.se, din machete i teknikdjungeln med mig Jesper Söderlund och min gode vän Tommy Podsemski den här 11 september 2012, dagen innan Apples keynote där vi förväntas få veta lite mer om iPhone 5. Så att, är det så att du lyssnar på vår podcast efterhand så har du helt enkelt två sorters slashat denna veckan. Sen vet jag inte Tommy, vi brukar väl kanske inte lägga ut just keynoten som audioversion, men den kommer att hamna i en videovariant på slashat.tv. Korrekt?
Stämmer alldeles utmärkt, just för det att det är lite, kanske lite, alltså om man inte är så intresserad av iPhone-släppet så får man kanske 3,5 timmar där vi sitter och spekulerar om saker man har vet om resultatet på torsdagen liksom. Nej, den finns på slashat.tv, enda stället. Och då i videoformat.
I videoformat med bilder och gud vet allt och analyser och det ena och det andra. Och det har ju då enkelt för oss i det här, just det här avsnittet, blivit en sorts promotion för vad vi ska göra imorgon. Så lyssna på den här podcasten nu under onsdag dag så vet man vad man ska göra på kvällen där. Vi drar igång 18.00 och spekulerar fram till 19.00 när Apple drar igång sin keynote med Tim Cook på scenen. Så har vi fått in det också, Tommy.
Mm-hmm. För det är måndag smällar, som Jeppe säger. Jag tänkte eventuellt ha på mig en svart polo då, eller svart turtleneck. Bara för att hedra Steve Jobs minne på ett sätt, men framförallt preppa. För även om jag är ganska ointresserad av hela eventet som sådant, så är det så jäkla kul att samlas med alla nördar och faktiskt göra någonting tillsammans. Även om vi sitter på olika ställen runt om i Sverige så är man ändå där tillsammans. Det är en familjestämning och någon gnäller lite där som lillebror och så storebror är förbannad och du vet hur det är. Det är precis som julafton hemma och så kommer en jultomte på slutet och ger majoriteten av familjen en liten julklapp och det är ju en ny iPhone. iPhone 5 är det är liksom, det är en lågoddsare Jesper, den kommer ju komma imorgon, det vet vi.
Det känns så i och med att det ändå förekommer en sorts femma i själva inbjudan till det här eventet. Yes. Och då har man väl på något sätt rättat ut alla frågetecken i det här fallet. Men vem vet, nej, så är det. Helt så enkelt. Är det. Jag kommer sitta redo med sedlarna prydligt sorterade och vikta och är redo att ge dem till någon som vill ta dem. Så att jag är redo. Så jag blir av med min HTC One X som driver mig till vansinne här. Min väntetelefon i väntan på nästa iPhone. Så, ja, vi får se, det kommer bli kul imorgon.
Kommer du ha en sån här skön rulle med pengar som maffian har? Och så har du liksom bara 20 lappar och så längst ut har du en 500-lapp. Så det är som att du har en hel bunte som är 500-lapp och bara sitter där och leka med dem i väntans tider.
Det känns som du vet mycket om det här.
Jag har faktiskt sett det på tv. Mm-hmm. Ja, det är sant. Det är sant. All right. Amen, amen. Okay. Men allt det där får vi reda på imorgon. Och om jag inte känner det helt fel, Jesper, så har du någon typ av roundup med alla rykten senare ikväll, va?
Nej.
Nej.
Det har jag inte. Jag pushade den. Jag tänkte att ska jag gå igenom alla förhandsrykten inför det här eventet idag så har vi liksom ingenting att prata om imorgon. Och är ni då intresserade av, eller har ni liksom inte hängt med riktigt i vad som har sagts i förhandsgissningarna runt det här eventet, då är det ju imorgon klockan 18 som gäller. Så har vi en hel timme att gotta ner oss i de här detaljerna. Mer kommer jag inte säga idag.
Ah, spännande. Mm. Och ja, som sagt, du har en poäng där också, Jesper. Det finns ju ingen poäng att gå igenom alla förhandsrykten. Ja, knappt 24 timmar innan då vi kommer gå igenom en gång till, så att säga.
Det var så jag resonerade, så jag flyttade ner det ämnet och pausade det till imorgon.
Skitbra! Men ska vi göra som så här då? Ska vi ta pollarna då? Eller ska du berätta lite om andra ämnen kanske som du har liggandes i gottepåsen den här veckan?
Istället för det här ämnet, menar du?
Ja, precis. Någon favorit kanske?
Ja, nej, jag har nog ett par favoriter. Vi ska kika lite på hur det gick för Nokia när de presenterade sin nästa flaggskepps lineup av mobiler. Vi ska kika på vad det Amazon har presenterat här nyligen. Och så ska vi också ta och kika lite på hur känsliga dina pengar är på nätet.
Känsliga pengarna är på nätet. Oj oj oj, spännande. Jag ska också prata lite pengar. Eventuellt så är det Mitt Romneys faktiskt deklaration ute och svävar ibland en hackergrupp som gjorde lite av en Mission Impossible-grej för att få tag på den. Vi ska prata om hur många Android-enheter som aktiveras dagligen. Lite Samsung Galaxy 3-statistik. Och slutligen hur en jag säger ingenting om mitt sista ämne, men det är lite roligt som vanligt då från min sida att det blir lite knorr där på slutet. Men det, jag tycker synd om den här mannen i Trondheim faktiskt. Kan man säga. Han äger ju en iPhone, va, så att ni hör ju hur det
är. Det är synd om honom by default.
Ja, men ni hör ju, han har ju fallit för hypen. Men mer iPhone pratar vi om sen, för nu ska vi prata om veckans poll och förra veckans poll. Den är tom, Jeppe, ser jag här. Nej, där kom den. Man fick ju ladda om show notesen.
Mm, det är så nätet funkar. Gör någon en uppdatering, då måste man ladda om sidan.
Det var så under många år tills asynkron internet kom och Ajax. Och jag var så imponerad att man kunde submitta en form utan att ladda om sidan.
Mm, fantastiskt. Men den funktionen har vi minsann inte i vårat forum än.
Nej, men den nya livesidan ska vi ge en liten high five till dig, Jeppe, för allt jobb där. För att nu kan man trycka på en knapp och så gömmer sig chatten, till exempel, om att du vill se den.
Ja, för de där ute som gillar att använda sin egna IRC-klient eller bara inte vill se vad det är som diskuteras. Eller tycker att videon är så mycket bättre. Då får man upp videon större och så försvinner chatten. Så är den responsiv också så att den ska kunna hänga med husat i alla storlekar. Från, jag tror, 600 pixlar eller din mobila enhet ända upp till superduper size.
Där den ska vara. Så att lite modernare även hos oss den här veckan. Och ni alla får ju se den som är med live nu eller nästa vecka. Eller kanske den imorgon ifall ni hinner höra på detta under onsdagsförmiddagen. Men förra veckans poll kan jag ta och jag ställer frågan, tror jag det var. Om utbudet är rätt, skulle du kunna tänka dig att betala för tjänster liknande HBO och Netflix i Sverige? Vi hade ju ämnet där om det nya Magin, eller vad det heter, det här svenska initiativet. Och 85% av er med 185 röster tycker absolut, medans 15% av er, det vill säga 32 röster, säger absolut inte. Så det är ju en övervägande majoritet, Jesper, som faktiskt kommer att betala för, eller kan tänka sig att betala för de här tjänsterna om utbudet är rätt. Och det är ju extremt teoretisk frågeställning, för att vad är rätt utbud för en person? Men det låter lovande. Så Jeppe och nickar och ser lite så här mystisk ut. Skulle du betala för det?
Absolut.
Ja, jag med.
Precis alltså, som så, alternativet. Absolut, utropstecken till och med.
Ja, alltså som sagt, alltså, om bara jag får kan ha, eller om jag säger så här, om HBO kostar 100 spänn i månaden så är det lätt värt 1200 spänn per år för att se Game of Thrones och se The Newsroom. Alltså 50 spänn per show, för fyra shower, vad blir det per show delat på fyra?
600 spänn per show.
600 spänn per show? Ja, per show per år.
Mm.
Ja, det är liksom, det är fetvärt, det är på alla möjliga sätt. Så att jag har också skrivit absolut. Problemet är, Jesper.
Låt höra.
Ja, när vi pratade detta förra veckan också. Jag är rädd för att kvaliteten inte kommer att vara lika bra som man kanske eventuellt kan få tag på internet, har jag hört. Nu kan jag ingenting om detta, men jag tror inte det är 1080p med DTS-ljud som de bjuder på The Newsroom från HBO Go, kanske. Eller?
Nej, det är det väl inte, och det är det i och för sig inte när den sänds på tv heller, utan det är ju inte förrän Blu-ray-boxen kommer ut som du får den kvaliteten. Du får 1080 interlaced, ja.
Ja, just det. För jag har sett någonstans, det fanns någon sajt där som hade sånt där, och då stod det 1080p.
Mm. Ja, Netflix fixar 720 i alla fall, och det duger gott för mig. Sen har jag fått, vi har ju väntat lite på den här Magin-inviten, som jag kände att jag var nära att få en, men jag fick ingen. Men jag har hört från folk som har en invite, så baserat på egentligen vad andra säger, så som jag har förstått att Magin fungerar, så är det egentligen förra veckans tv inspelad för streaming.
Nej.
Jo. Vi snackar inte live. Annars sedan, live är överskattat.
Nej, det är inte det, Jesper. Live är helt underbart när det är saker som till exempel OS, hockey-VM, Eurovisionsschlagerfestivalen.
En gång om året, en gång var fjärde år, en gång vartannat år. Det där är ju inga saker som återkommer jättemycket.
Okej, men säg att du älskar Idol och det går live varje fredag, så är det ju så extremt inaktuellt varje lördag, om du så menar liksom.
Ja, absolut.
Och det måste ju vara live. Det måste, alltså, imagine grabbarna och tjejerna, det måste vara live, annars så är det helt meningslöst. För då kommer ni ändå förlora mot piratverksamhet. Det måste vara live. Har jag sagt det, Jesper?
Jag tror du sa att det måste vara live.
Ja, jag tror det måste vara live.
Men det är faktiskt inte det här ett ämne, det här var en poll och vi får väl en chans att återkomma till Imagine när vi väl får en invite eller när den släpps eller hur det nu går. Vi har ju faktiskt en ny poll som ska in på platsen för denna veckans poll. Och här, Tommy, är det ju faktiskt en poll du har valt och du sa till mig häromdagen, den tar vi. Jag sa nej, nu är du helt galen, nu är det fel tunna, kissat, bajsat i det blåskåpet och du är galen.
Vet du varför man säger skit i det blåskåpet?
Jag vet inte, men Göta kanal, jag vet inte var det kommer från sen.
Någonstans så läste jag att det är sjömän som sket över relingen. Som har sket i det blå skåpet, alltså i havet.
Se där, ja.
Det kan också vara en skröna, men det, nu kan vi föra den vidare ifall det inte stämmer. Så har jag hört i alla fall.
Om våran chatt sitter på information om det här så tror jag att de kommer rätta oss eller svara jakande i denna fråga. Nästa veckas boll.
Ja.
Kommer du köpa nya iPhone 5? Absolut, absolut inte. Osäker. Och då sitter de i chatten. Kan inte ställa frågan innan prylen är presenterad. Jo, det kan vi. För det finns folk som mig som kommer köpa den. Så det är liksom redan, jag kan fortfarande svara den här pollen. Sen är det faktiskt så att lagom till den här pollen är upp och folk har synkat ner sina avsnitt på onsdag morgon. Så har vi ungefär en dag av ovisshet. Sen har vi 6 dagar till nästa show där folk faktiskt vet vad det handlar om. Och då kan man ta sig ett beslut på om man har tänkt att köpa den här, eller om man inte har tänkt köpa den. Och så kanske det finns folk som vill vänta in recensioner och höra lite och känna och pilla lite. Då finns det faktiskt där osäker ... alternativet. Om man nu inte känner sig riktigt, riktigt taggad än. Så vi tycker vi har täckt upp det hela, och bättre att ha en poll som fungerar 6 av 7 dagar än en som funkar 1 dag av 7 dagar. När de andra 6 dagarna den här veckan kommer ändå handla, ja, i alla fall i medialt utrymme om iPhone 5.
Det kommer vara högaktuell helt enkelt.
Ja.
Och chatten följer upp då i det blå skåpet här. Sebson tror jag det var. Säger att bajamajor brukar vara blåa, Jesper.
Mm, det är ju blå skåp.
Och en anonym lyssnare säger att pottan man ställde var i ett blå skåp. Alltså pottan man hade förr i tiden. Eller man radar. Då har man också potta hört. Nog om detta. Det är dags att gå vidare.
Verkligen nog om detta.
Ja, det får bli läskigt där. Ska jag ha 1, 2, 3, 4, 5?
Ta du första, Tommy. Du räknar inte. Bara
kör. Det är nämligen som så här att GoDaddy har återställts nu efter en attack, kan man väl säga, som pågick under gårdagen, det vill säga måndagen den 10 september 2012. GoDaddy, som ni alla vet, är en, det är vad misstänker en av absolut största, världens största domännamnshanterare. Och de ansvarar för drygt 48 miljoner domännamn och har mer än 9,3 miljoner kunder. Vad hände då under måndagen? Jo, det var som så här att någon, det står hackare i artikeln. Det är, jag vill inte kalla dem för hackare. Kanske crackare. Nej, inte ens det. Kanske
Lead hacksor brukar man alltid på.
Det var vinglaset det, va?
Lägg den där, Tommy.
Hur illa är det?
Håll du ditt ämne?
Ja, jag kör mitt ämne. Jag kan ta 2 ämnen. Men de här, Jesper tar en paus. Intermission. Dun. Ja, sånt där händer i livesändningar. Det finns ett videoformat sen också för er som vill se detta, naturligtvis. Tillbaka till GoDaddy-ämnet här då. Någon som kallar sig för Anonymous Owner. Anonymous, när alla vet vilka det är. Skupkiris från... Ja, alltså började de på 4chan. Jag tror de började på 4chan för länge sedan. Vad de gjorde var att de dedosade GoDaddys namnserver. Och tydligen så hade de inte tillräckligt med redundans i det nätet. Så att helt enkelt så slutade GoDaddys namnserver att svara för de sajterna som hostades på de DNS-erna som det kallas för. GoDaddy reagerade väldigt snabbt, ska nämnas, och dirigerade om sin trafik till VeriSigns namnserver då. Så att kunderna inte drabbades av allt för mycket, ska vi säga, driftstörningar. GoDaddy själva säger då att attacken endast var riktad mot företagets namn, DNS-er. Och det påverkar inte några personuppgifter eller kunder. Alltså det var ju ingen hack i den bemärkelsen, utan det handlar ju mer om bara att det var... Ja, sajten svarar inte. Det här händer ibland också även på svensk mark. Till exempel Loopy har haft de här problemen, även Binero. Att deras DNS går ner. Jag tror båda idag har redundans i näten, så att det borde funka. I alla fall, kan jag tycka. Jesper lyser ju med sin frånvaro här i detta läget. Så jag tycker vi gör som så här att jag går vidare faktiskt i veckans forumtråd. Så länge. Medan Jeppe bara städar upp där. Så tar jag den. Så kan vi prata lite sen om GoDaddy när han kommer tillbaka. För att Amazon Glacier, hur gör man? Ja, det är en bra frågeställning och den har ställts i Slashats forum på forum.slashat.se. Det är vår forumgeneral Magnus Jonasson.com som plockar fram lite extra intressanta ämnen varje vecka som han vill prata, eller vill att vi pratar med er om. Den här veckan så handlar det just då om Glacier. Det är signaturen Lenrik som startar en tråd när han söker tips för nybörjare plus Glacier. Glacier är Amazons lagrings- eller cloud-lagring i molnet. Det hör ju det kaka på kaka där. Men man kan frysa in sina filer också väldigt då, billigt sett, i Glacier, som är en glaciär. Och så är det väldigt, väldigt billigt. Jag tror exemplet som jag tog var att en DVD kostar 4 kronor per år att hosta där uppe. Så det är ju jätteintressant om man till exempel, som jag trodde att Jeppe skulle vara intresserad av, att man har med en master på en låt, Jeppe producerar ju musik, så kan han liksom slänga upp en mastern där och så ligger den där. Kostar han kanske, kan jag tänka mig, 2 spänn per år och så ligger alltid backuppat på nätet. Men Lendrik frågar helt enkelt i forumet. Han tipsar om appen Fast Glacier som finns för Windows, som gör att du faktiskt på mycket enklare sätt då kan lägga upp dina filer i Glacier. För att i vanlig Amazon maner då så är det mycket, mycket API som vi pratar om här. Ett API då att man kan skriva egen kod, att jag kan via command-linen i Ubuntu ladda upp en mapp. Och det kanske inte är så jättebra UI för alla människor. Så vad helt enkelt Lendrik tipsar om då är Fast Glacier, som är en app för Windows som laddar upp. Som laddar upp allting åt dig. Så det är egentligen veckans forumtråd, Jesper, som jag pratade lite om. Frågan är Amazon Glacier, hur gör man? Du har inte pillat på Glacier någonting alls, va?
Nej, inte än. Jag har, det står på min to-do-lista.
Mm.
Det gör det, men för
den
inte
var lite
än.
Intressant. Du lät lite neggo i showen, men jag tror att det kommer växa på dig.
Nej, jag tycker fortfarande inte den är intressant, men jag känner att jag kan inte vara så neggo utan att faktiskt ta reda på en fakta genom att prova den. Mm. Jag vet inte, du kanske du sa här redan i snacket innan att vi hade någon lyssnare som tyckte att det var lite besvärligt.
Ja,
att
precis.
Förstå hur man skulle gå tillväga.
Jag tog veckans forumtråd här medan du städade golvet helt enkelt.
Ja, jag har bytt nu till en alkoholfri citronöl, eller tydligen allt jag förtjänar efter en sån där fadäs mitt i livesändningen. Men det är säkert massa bra uppslag till avsnittsnamn, vad vet jag. Det var vitt vin i alla fall, så att det kunde ha varit mycket värre.
Ja, jag tror min lilla dotter här på 1,5 år har säkert en nattflaska över jag kan donera till dig, Jesper.
Som
kan.
Med 2 handtag.
Ja, precis. Som jävlar, så aldrig kan ramla.
Det var inte alls dum.
Men jag är egentligen klar också med veckans forumtråd där, Jesper. Du hade ingenting på Glacier-ämnet, utom att det finns för er som vi har förslag och tips och knep och knåp hur man egentligen ska kunna använda Glacier på ett bra sätt. Det är inte helt klockrent för Amazon att någon behöver starta en topic i vårt forum för att förstå hur en tjänst funkar som de tillhandahåller. Men det förklarar Jeppe med där att det var mycket, ja, det är mycket API-er på Amazon. Liksom. Det är lite av nörda liksom, kan man säga. Men tråden heter det i allmänt och övrigt och det är bara att smyga in där. För att titta och dona och vara med.
Jag lovar att prova det innan jag säger mer om den tjänsten.
Och sen tillbaka då till GoDaddy, Jesper. Hade du hängt med på den storyn där att deras DNS var attackerad under gårdagen? Att de löste
alltså du avbröt ämnet och extra.
Nej, det var egentligen bara att jag ville ge dig en chans att feedbacka. Hade du någonting att säga?
Nej, inte där heller faktiskt.
Det är illa.
Ja, men du... Att de råkar ut för sånt. De sitter ju ändå på ett och annat domännamn.
Du tillhandahåller en viss underhållning ändå genom att välta glas i livesändning. Det tycker jag är bra.
Tycker jag har gjort mitt idag. Ja, nu kan jag luta mig tillbaka här och vara lite småtråkig.
Mycket bra. Ska du ta ditt första ämne då?
Mm, det kan jag göra.
Varsågod. Där har han klunkat
färdigt. Ta en klunk, vet du. Jag är off my groove idag, Tommy.
182 veckor, Jesper.
Ja, men det, snart. Vid 200-strecket, då sitter det. Jo, jag ska återgå till Amazon. För det har ju hänt mycket i Amazon-sfären den senaste veckan här. Och det kan väl inte ha undgått någon teknikintresserad att Amazon helt enkelt har uppdaterat under en stor presskonferens hela sin Kindle-lineup. De började ju Kindle-vevan med e-boksläsare i ink. Riktigt ljusstark ska man säga, men det fungerar väldigt bra i direkt solljus, batteritid på en evighet hela köret. Och sen förra året så utvecklade de hela det konceptet och gjorde en riktigt proper tablet med Kindle Fire. Där de hade modifierat en variant av Android och körde sitt egna lilla race. Nu så det är också den mest framgångsrika tableten med Android som operativsystem. Och den här Kindle Fire som kom förra året har nu spec-bumpats lite. Just samma version. Fått snabbare CPU, dubblat RAM. Den är sådär 40% snabbare ungefär och lite längre batteritid. Och kommer gå för $159. De har även uppdaterat liksom deras stora Prime-variant av e-ink-läsare. Den heter nu Kindle Paperwhite och det är en e-ink-läsare med backlight-system som på något sätt lyckas ändå skapa 8 veckors batteritid. Så du kan läsa i mörkret. Imponerande. Men den största nyheten under Amazons event det är deras nya Kindle HD, vad ska jag kalla det, lineup. Där de, jag vet inte, i brist på annat skulle kalla det ett sorts jabb mot Apple och kanske till och med Google på sikt. Det är två stycken tablets som har presenterat. Det är en 8,9-tummare och det är en 7-tummare. Den heter HD, då behöver man en ganska så saftig skärm på det där. Och det har de minsann fixat. 8,9-tummaren har en skärm på lite galna 1920x1200. Det är alltså ännu mer pixeltätt än en iPad med Retina-skärm. 7-tummaren har 128x800. De finns i 16 eller 32 GB-versioner. Processorn som sitter i de här två heter OMAP 4470 från Texas Instruments. Och säger inte det någonting så är det helt enkelt mer kräm i än i en Tegra 3. Sån som till exempel sitter i Nexus 7. Stereohögtalare och Dolby Digital. Hur de nu ska kunna använda sig av det på något system. Men det finns där, det kan vara en marknadsföringssnackis, vem vet. Dubbla wifi-antenner, både 24 eller 2,4 och 5 GHz bandet. Bluetooth, HDMI ut och en HD-kamera för videosamtal som front-facing. Priserna är definitivt intressanta. 7-tummaren kommer börja på 199 dollar. 8,9-tumman kommer att börja på 299 dollar. Och sen kommer det också en variant i november här, slutet av november, utav 8,9 med 4G. Och den kommer börja på 499 dollar. Tommy, du sitter ju på en Kindle Fire eller Original. Hur känner du över de här uppdateringarna? För det första, vi kan börja med Kindle Fire som har fått sig en speckbump. Det är väl ganska överens om att den förtjänar en liten speckbump. Men är det sådär att du vill göra om med den nu och hitta plocken Fire HD?
Nej, det är det väl egentligen inte. Alltså jag köpte ju min Kindle Fire för att jag ville testa en app som jag håller på att utveckla som ska användas på tablet. Så att jag ville bara titta så den funkar ordentligt på den plattformen då. Och sen så var jag lite nyfiken på vad Amazon hade gjort just med Kindle Fire. Och du var väl mer imponerad av Android på Kindlen, va? Det var lite mer up your alley.
Ja, Kindlen var ju den sidan, eller det läget där Android har varit som mest imponerande.
Mm.
Att man, jag vet inte, men det har väl att göra med. De har gömt undan det onödiga och bara liksom fokuserat på det viktiga content.
Ja, strippat ner ganska ordentligt. Och sen också hårdvaran i Kindle Fire nu drygt ett år nu. Och den är ju väldigt underväldigande. En sak som stör Jeppe väldigt mycket och som stör mig också egentligen, men inte, kanske inte lika mycket, det är när man scrollar och scrollen inte är med liksom. Man vill... Vi Android-människor suktar fortfarande efter den magin som uppstår när man sätter ett finger på en AI-enhet. Att det, jag vet inte vad de har gjort riktigt, Apple, och de har patenterat det väl, men just att när du scrollar på en iOS eller på en iOS-enhet då, alltså en iPad eller en iPhone, så känns det som att du verkligen styr scrollen med fingret. Jag tror ingen Android-enhet jag ägt har fått samma känsla egentligen faktiskt. Och det ska Apple ha cred för. Men Kindle Fire har ju inte ens i närheten av den feelingen, utan när du går in på, vad var det, The Verge, Jesper, och scrollar, så är det till att vänta ett par sekunder tills den börjar scrolla egentligen. Så var det, va?
Ja, nu är inte det en jätte lightweight sida, men å andra sidan det är ganska få sajter som är lightweight idag. Det är mycket saker som ligger i koden på dem. Men med tanke på vad en sån där kostar, jag kan leva med det. Absolut.
Mm. Min största problem eller grudge egentligen, och en gång, jag recenserar alltså Kindle Fire från förra året nu, alltså inte de som har släppts alldeles nyligen. Och problemet är väl också att den är väldigt Amazon-centraliserad, eller centrerad runt Amazon. Bor du i Sverige som jag gör, och nu man får ju ett Prime-konto, men ingenting funkar ju i princip. Ja, du kan titta på gratis tv-serier med ett Prime-konto. Ja, fast du är utanför USA, så how about no?
Tumblr, in med det bara och tuta och kör.
Ja, så att alltså, jag använder min Kindle egentligen för att läsa. Get Pocket lyckades jag få ner till slut. Det var ett litet drabalder där också. För att ladda ner en gratis app via Amazon App Store, så måste du koppla ett visakort till kontot. Men du måste koppla ett amerikanskt visakort för att få lov att ladda ner en app som är gratis i hela världen. Så att, ja, jag var lite besviken där. Men så är det med saker och ting. Tillbaka då till de här nya enheterna. Jag tycker att, och någonting som Kindle Fire gjorde som var väldigt, väldigt bra, tror jag, det är att de kickstartade igång 7-tums-tablet på Android-plattformen. Alltså, jag tror aldrig Nexus 7 hade kommit om det inte vore för att Kindle Fire släpptes. Så att det är bra att de har kickstartat, för Nexus 7 är en riktigt kompetent enhet. Det är right up my alley. Så Jeppe sa, den här vill jag ha fast från Apple. Och det kanske du får sen i vinter. I övrigt där, ja men, speckbumpat. Sen vet jag inte, alltså... Kindle Fire-serien. Kindle Fire är ju tänkt att vara en konsumtionsenhet för saker du köper på Amazon. Det är hela idén med det. Och för det syftet tror jag den funkar väldigt bra. Sen så vet jag inte om 4G, en 4G-modell är rätt väg att gå. Sen tycker jag å andra sidan att 3G på iPad är helt meningslöst också. Å andra sidan. Och på en, och det finns inte 3G på Nexusen, Nexus 7-an då, men nej, det är ingen köpläge på någon av oss, va?
Nej, det är det inte. Jag har ju huvudet inställt på något helt annat. Men jag måste säga, jag tycker det känns tydligt att Amazon siktar in sig på Apple här.
Mm, walled garden-tekniken där.
Ja, inte bara det. Det har de ju redan gjort i förra Kindle. Men att de ändå släpper en lite mer high-end-variant där du har bra prestanda, du har en riktigt bra skärm prissatt på en nivå som kan konkurrera. Den kommer i en storlek nära existerande iPaden och den kommer i en storlek nära den ryktade nästa iPaden. De har hela content-biten, för det är det stora problemet med Android i övrigt. Content-biten. Apple har ju ordnat åtminstone musiken och till viss del film och tv. Och kanske inte så mycket böcker i Sverige än. Men de har ju liksom licensierat genom åren en massa content som de kan använda via iTunes Store. Och Amazon har hela det content-biten. Det är som Android vill vara, borde vara. För det har Android, eller Amazon helt enkelt, i, för det är hela deras gamla verksamhet.
Absolut.
Och här kan deras enda stora problem är att inte Amazon finns i hela världen.
Ja, ja. Det är väl våra stora problem egentligen. Det är inget problem för amerikaner och engelsmän. Men
absolut inte. Men om man ser till försäljningen av tablets så är nästan hälften av allting som säljs i tabletväg utanför USA.
Mm.
Så det finns ju en marknad för dem. Och vill de konkurrera med till exempel iPaden på längre sikt så måste de kunna erbjuda content på andra ställen än i USA.
Absolut. Nej, men det håller jag med om. Och jag tror det var Twitter den här veckan där de pratade om att man kan se Apples inkomstkurvor, hur det egentligen spikar varje gång de släpper en produkt internationellt. För att USA är bara 350 miljoner människor och i världen så bor vi 4 miljarder tror jag. Så
det finns 6 miljarder och de är väl strax över 300 miljoner där borta.
Är vi 6 miljarder i världen? Ja, vi 4 miljarder är internetförda i världen. Så är det.
Du menar, okej, okay, de på jorden som
riktiga
räknas.
Riktiga människor, Jesper. Mm, ja, okay. Riktiga människor.
Jag tycker den statistiken håller den också.
Precis. Nej, just det, där fick de siffrorna ifrån. Nej, så att, ja, inte så mycket mer om det just nu med Kindle Fire. Men inget köpläge. Jag har varit lite sugen på att klippa mig en Paperwhite. Eller en vanlig Kindle, så att säga. Jag har varit sugen på det.
Det är ju stor skillnad på en sån skärm och en vanlig monitorbildskärm som sitter i tablets och mobiler idag. Det är ju verkligen som att titta på papper och de där grejerna.
Ja, för att jag märkte att speciellt nu när jag har mer tablets runt omkring mig som jag försöker använda. Jag är ingen tabletkille har vi kommit fram till. Så är det ju ofta så att man hittar en artikel, får den skickad till sig, så lägger den i pocket och sen så lägger den på kvällen och så läser jag det som finns i pocket. Jag skulle kunna använda lika gärna en Kindle och läsa det sådär skönt och mjukt med fin text och som på papper liksom. Ja, jag vet inte. Ja, kanske. Vi får se, Jesper. Vi får se. Mm, han ser lite lurig ut, Jesper.
Ja, nej, jag funderar på det. Det snackas lite i chatten här om att Paperwhite, den borde heta Paperweight. Men jag tänkte på det, när jag läser en bok och när jag väl hittar en bra bok och läser och ligger på iPaden med iBooks och bläddrar, så känns det lite som att köpa sig en bil för att komma åt cigaretttändaren, för att tända en cigarett. Det är liksom, du har hela världen, internet, hela köret där, och du försöker bara läsa en bok, så får du hålla liksom en tung pryl helt i onödan. Att, alltså, för att läsa böcker hade jag nog egentligen föredragit den här sortens variant.
Mm.
När jag tänker efter.
Samma här. Ja, nej, ska vi cruisa vidare?
Ta mig vidare, Tommy.
Jag tar det vidare, Jesper. Hela vägen till Android, såklart.
Åh, det är lång väg,
ja,
du.
Inte långt. Det blir två ämnen i ett, så ni får hålla öronen på spänn. Så ni är med och lyssnar här. För det är nämligen som så här att under onsdagskvällen då så höll Motorola en presskonferens. Nu har vi glömt nämna poddrådet precis, Jesper. Det slog mig precis nu.
Nämn.
Jag nämner det. Innan vi går in på Android-siffrorna så vill vi ju jättegärna att vi tar en liten paus här i showen och ger er en möjlighet att gå till vote.slashat.se där man kan rösta på oss i svenska poddradiopriset. Varje år så har Daytona, tror jag det, en tävling där man kan rösta i olika kategorier på olika poddshower. Jag tror att Jeppe har tagit fram de kategorierna som vi är med i nu, va?
Ja, de står ju på slashat.se mitt annat.
Ja, just det.
Så jag kan ge dem till dig här om sidan. Bara knulla lite fortare. Bästa teknik och vetenskap, bästa amatörkanal, bästa originalkanal och självklart bästa svenska kanal.
Fyra kategorier ska ni gå in och rösta på slashat.se, eller slashat heter vi bara det, om ni vill och tycker att vi är värda det. Som vi brukar säga, att om man inte har lust att donera, om man, men ändå känner att fan, kanske borde göra, man ligger och vakar på nätet och tänker att shit, det borde göra någonting för de här killarna, så är det definitivt att gå in och rösta det här. En röst, en gång per år, det kan ni faktiskt, eller fyra röster i ett tillfälle per år, det kan ni bjuda på. Så att chatten, som vanligt, det är bara att rapportera in alla som har röstat, alla nästan 100 personer i chatten idag som är med oss. Så det är bara, säg till ifall han röstat eller inte, så ska vi läxa upp er i efterhand. För nu går vi tillbaka till veckans ämne. Det är nämligen som så här då, att man rasar in med folk som har röstat. Titta, det här är stolta krigare, de gillar jag. Fusk, skriker någon. Tillbaka då till under onsdagskvällen så höll Motorola en presskonferens. Och då passade Erik Schmidt på att glida upp och på scen, eftersom Motorola ägs av Google. Och Erik Schmidt är ju Googles förra vd och en liten kul prick. Nu har han inte varit så rolig, han har sagt lite spettiga grejer, men han brukar ha lite saker i hus för sig, kan man säga. Men han meddelade att det idag aktiveras 1,3 miljoner Android-enheter varje dag. Vilket är imponerande faktiskt. De senaste siffrorna vi fick då, som var officiella från Google, det var Hugo Barra från Google I.O. tidigare år, som meddelade att det då var 1 miljon enheter om dagen. Så att det är en herrans massa. Tänk dig ett USA per år ungefär. Alla invånare i USA per år köper en Android-telefon. Nu är det mer utspritt än så naturligtvis, men för att sätta det i relation till hur extremt många Android-enheter. Och enheter är ju då, det kan både vara tablets och radioklockor och... Ja, kan det vara rådigt klocka, Jesper? Det måste vara saker som ringer hem till Google och säger att jag är aktiverad.
Ja, ringer inte hem så kan de inte mäta det. Så att ringer hem måste du göra.
Ja. Men det är inte uteslutande med... Jo, det måste ha någon form av wifi med då, ja. Annars inte nästan sjö. Men. Ja, tillbaka då till självklarheten här. Han meddelar också att utav de 1,3 miljoner är 70 000 tablets. Har jag skrivit fel här, Jesper, eller? 70 000 tablets. Ja, per dag måste det ju vara naturligtvis. Oh, herregud.
Så det låter rimligt.
Ja, så per dag då så aktiveras det 70 000 tablets. Förmodligen är det en väldigt stor del av dessa Nexus 7-or. Hur stort antal, det vet man ju inte då, hur många Nexus 7-or det är som aktiveras. För Nexus 7-an har ju varit, vad kan man kan liknas vid, en homerun i alla fall om man pratar om Android-tablets. Tidigare tablets, Xoomen och annat, har vi kanske inte fått riktigt det genombrottet som de hade hoppats på. Och det var egentligen det vi hade om siffror med Android. Men sen har vi lite mer siffror. Det är ju som så här att Samsung har varit ute och klappat sig om bröstet och meddelat då att under de första 100 dagarna så sålde Samsung Galaxy S3 20 miljoner enheter. Och den trean släpptes ju i maj då. Totalt så är det 6 miljoner enheter i Europa, 4,5 miljoner i Asien, 4 miljoner i Nordamerika och 2,5 miljoner i Korea, som är Samsungs hemterritorie. Intressant där är att det säljs fler Samsung Galaxy S3 i Europa än vad det gör i USA, med 6 mot 4 miljoner. Intressant. Också lite jämförelse här då. Samsung har sålt, eller lite andra siffror. Samsung har sålt 24 miljoner Galaxy S och de har sålt 28 miljoner Galaxy S2s. Värt att nämna är att det tog Samsung Galaxy S2 närmare 10 månader att sälja 20 miljoner enheter, och det tog bara 100 dagar att sälja 20 miljoner Galaxy S3. Så onekligen så är det väl på väg uppåt där. Och att Samsung är den stora behemothen i Android-sammanhang, det är väl ganska självklart med tanke på de stämningar som har skett. Den dåliga stämningen som har varit då mellan Android och Samsung. Inte mycket hon kanske snackar om här, Jesper, vi har mer allmän info.
Jag tycker kanske det är lite anmärkningsvärt att 70 000 tablets av de här 1,3 miljoner aktiveras. Det är alltså 5%, lite drygt 5% av alla enheter är tablets. Det är ju en rätt liten del med tanke på hur stort utbud det ändå finns av tablets på den marknaden. Men det kanske är, de är kvar i honeycomb hell och väntar på att det ska komma hänga med lite.
Jag tror att Nexus 7-an var den första Android-tableten som faktiskt, som jag sa, fick ett genomslag. Och den heter Nexus 7 av en väldigt speciell anledning. För Nexus 10 kommer att släppas sen i vinter. En 10-tums Nexus-tablet. Jag är helt övertygad om det.
Fast du får inte glömma Kindle Fire. Det är ju den faktiskt är den mest framgångsrika med. Tabletten. Och den är väl inte ens byggd på Honeycomb, va? Vilket är lite ironiskt.
Ja, den är byggd på, jag tror, lite så lågt som Froyo eller något sånt där. För de har verkligen strippat ner Android. Det är en Android-kärna i den. Fast den är extremt ned. Alltså du ser inte att det är Android på den förrän du lägger in en Android-app då från Amazon App Store eller Android App Store. Så var det med det. Och veckans forum tror du var den löst, Jesper?
Jajamän. Så att då tar jag och glider vidare.
Tycker jag.
Då ska vi prata om att Nokia får be om ursäkt. Och vad ska de be om ursäkt för? Ja, vi får nästan ta det från början. De har ju presenterat sina och är ute och cyklar nu, Tommy. Men pratade vi inte om det här förra veckan?
Nej, det tror jag inte. Jag har läst om
stål,
det.
Stål.
Okej, okay, jag...
Oh, ja, nej, just det. Förlåt, nu är jag tillbaka. Jag pratade om att information hade läckt om vad Nokia skulle presentera. Oh. Nämligen Lumia 920, deras nya Windows-mobil som skulle få Windows Phone 8. Och hela den här PureView som är namnet på den här mobilen med 41 megapixel kamera. Och att tekniken inte egentligen har någonting att göra, utan det är en ren branding-grej att kameran i den nya Nokia kommer att få det namnet med en massa schysst utveckling och system som gör att det är bra bildstabilisering och bra i mörker och massa coola funktioner för att ta bra bilder. Under det här eventet då så visade de både stillbilder och video taget med en prototyp utav Lumia 920. Problemet med det här är helt enkelt att den här lilla videosnutten, det är en kille på en cykel som filmar en tjej på en cykel och så cyklar hon ner för gatan. Och när de cyklar förbi en liten, jag tror att det är någon sorts sån byggbarack, så finns det en fönsterruta där. Och när de passerar där så ser man hur det speglas i den här. Och där ser man en minivan och en kille som sitter i själva öppningen med en ordentlig kamera som sitter och filmar det här. Samtidigt som då i hörnet står att det är filmat med en Lumia 920-prototyp. Och det har varit ju liv i luckan på nätet, som jag brukar säga. Och till slut fick Nokia helt enkelt gå ut och be om ursäkt. De ville bara visa på vad den här tekniken ska kunna klara av. Vilket är helt poänglöst i det här fallet. Säkert inte alls ovanligt att man använder riktiga professionella grejer för att filma de här grejerna, för att liksom få det att verka som grejerna. Men ska du göra det, se till att inte bli påkommen. Men det blir de, och de har då fått, och det är möjligt att de har gjort det här också för att telefonen kanske helt enkelt, den här tekniken är inte klar att demas. Det är ändå en viss tid kvar tills de här mobilerna släpps. Och där kunde historien vara ett slut. Synd om Nokia, eller synd om Nokia. De får skylla sig själva som tabbar sig så. Men då var det någon som tänkte, okej, om de har fuskat med videon kanske de har fuskat med stillbilderna också. För bilderna ser väldigt bra ut, och så såg de att, jag tror de har fotat dem i Helsingfors, naturligtvis. Och man ser väldigt många ljuspunkter, och jag är ingen superfotograf, men på något sätt så var det någon som sa att du kan inte få den här sortens bilder med en kamera som sitter i en mobil, för att slutaren är för, det har något med slutaren att göra. För att få den effekten så måste slutaren vara upplagd på ett visst vis för att få det här stjärnmönstret när man typ fota ett stearinljus eller någonting. Man får ett stjärnmönster i alla fall, och det har med bländaren att göra. Så någon tänkte, jaha, men kan vi få någon bevis här? Och då fanns det ingen bild som reflekterar. Men någon har lyckats knalla ner för gatan lagom till den här fotograferingen och tagit en bild på själva fotoshooten. Och där ser man, inte riktigt, men det sticker ut en systemkamera precis framför modellen som står och posar. Ungefär den posen hon står på bilderna som sen har dykt upp i marknadsföringen för den här telefonen i eventet. Så de här kamerorna har liksom inte, kamerorna i mobilen har inte använts överhuvudtaget till någon marknadsföring så här långt. Och Nokia fick gå ut i ännu ett pressmeddelande och be om ursäkt för stillbilden också. Och det är så här man trashar sin comeback. Man får inte göra sådana här misstag.
Nej. All reklam är bra reklam, har väl någon idiot sagt någon gång i tiden. Men idiot. Ja, ni vet säkert vem det var som sa det. Himmler är Goebbels, var det, va? Himmler, Goebbels.
Ja, jag vet inte, men...
jag ska inte vira in med detta. Och poängen är ju fortfarande att... alltså, det är bra att man hör om ett företag, att de blir relevanta på ett sätt. Men detta är ju helt, helt fel sätt för Nokia att höra sig i det här sammanhanget. Och som Jeppe sa, det är ju verkligen do or die för Nokia just nu. Och det är inte så här man doar. Det är tyvärr så här man diar. Vilket är lite tråkigt. Jag menar, speciellt då i och med att vi har lite Norden-inspiration då från Nokia i och med att det är Finland. Finland är inte med i Norden, de är med i Skandinavien, va?
Det där har jag aldrig lärt mig riktigt vad som är vilket. Island är med i den ena och inte i den andra har jag för mig också.
Ja, det är samma. Finland är lite lurig så här. De hänger där på högerkanten och bara låter konstigt och äter konstigt och har kniv.
Ja, de kan få vara med idag.
Ja, jag tycker det. Du är ju halvfinnes.
Ja, halv. Bara halv. Men jag gör det, ursäkta fortfarande inte Nokias beteende här. För att det fanns två grejer, eller det finns tre killer features med den nya telefonen. Ett, trådlös laddning. Det har gjorts förr, men det har liksom inte tagit fart. Här kanske det funkar. Mm. Nummer två, att den får Windows Phone 8. Och tre, att den får någon super. För att kameran var väldigt dålig i förra Lumian. Och här har de då chansen. När de plockar 41 megapixel kamerans namn, då ska den här generera bra bilder. Och då måste man se till att lösa det lagom till eventet. Annars får man flytta på eventet.
Men de la ju faktiskt ut sen på deras YouTube-kanal Nokia, där de har faktiskt filmat den här tekniken med en Nokia-telefon och en vanlig en iPhone förmodligen någonting. Och Nokias version är ju bättre när man går och filmar.
Med att den har, ja, men den är också fake.
Nej, men inte den de la ut sen, va? För den såg ganska
när de går på
ut.
En kajkant.
Är den också fake?
Yes. Ta oss vidare, Tommy.
Ja, jag tar oss vidare. Vi ska gå vidare till någonting så fantastiskt som det här jag pratade om, Mitt Romney's då. Har inte all data helt för mig hur detta har gått till, men en okänd hackergrupp i alla fall säger sig ha fått tag på Mitt Romney's skattedeklaration. Det heter inte skattedeklaration på svenska, tror jag. Ja, jag är helt chockad ut. Men tax returns. Det är väl deklaration.
Deklaration,
ja. Ja, jag tror att det är det. För de skriver konstiga som 10-0-4-1-0.
Ja, det är deras formulär de har.
Man är ju trött på det där.
Konton. Men
Tommy säger deklaration. Det kan vara fel, men vi säger deklaration. Och det här har skett på ett ganska spektakulärt sätt. Det är nämligen som så här. Det är lite Mr. Impossible av alltihop. Någon eller några har smugit sig in i PricewaterhouseCoopers Tennessee-kontor. På något sätt fått tillgång till våning 3, smugit sig ner till andra våningen där då skattedeklarationerna finns för Tennessee, och jag visste enkelt då att Mitt Romney kommer från Tennessee, och gömt sig där till de har stängt ner byggnaden på natten. Då har de på något vänster fått tillgång till det som kallas för suit 206 eller kontor 200 eller 260 där de här deklarationerna finns, och på natten smugit sig in och tagit kopior på Mitt Romneys deklaration och sedan smugit sig iväg. Och sen dagen efter så skickar de ett USB-minne med en inskannad sida på deklarationen till PricewaterhouseCoopers och till Demokraterna, har skrivit här i mina show notes. Det är väl The Democrats i Amerika. Det kommer mer om dem sen, tror jag. Och gruppen hävdar att de kommer släppa all den här informationen om Mitt Romneys deklaration på Pastebin den 28 september. Punkt, punkt, punkt. Såvida de inte får 1 miljon bitcoins. Secret Service is on this like a mofo. Men alltså, är det en sån big deal egentligen man får reda på hans deklaration?
Jag vet inte om det inte föreligger en massa fuffens.
Nej, men det kan ju omöjligt göra om du är presidentkandidat. Liksom. Jag lovar att de har vetat att nu har jag sett mycket Aaron Sorkin tv-serier, så jag kan ju det här på amerikansk politik, förstår du. Och man försöker ju smutskasta det man kan smutskasta om en presidentkandidat. Jag känner som att, eller är det kanske så att skattedeklarationen är sanktionerad på något sätt att man liksom inte får använda någon av de här? Man får liksom inte, att de är preskriberade liksom. Jag vet inte. Bitcoins, frågar chatten vad det är för något. Och det är, bitcoins är...
Tyst! Det kommer alldeles snart.
Gör det?
Jag har ett ämne på det.
Ja, men vad spännande. Då låter vi helt enkelt få hänga med den förklaringen vad bitcoin är. Men en ny typ av, inte terrorism kanske, men utpressning i alla fall. Det har inte så jättemycket med internet att göra egentligen. Men jag tyckte det var lite kul. Eller kul, det är skittråkigt om det stämmer. Men vi får se vad som händer med den här storyn.
Mm. Mm. Det känns nästan som automatiskt jag hoppade till mitt bitcoin-ämne här då.
Jag tycker det. Så chatten är uppror här, Jesper.
Mm. För den som inte vet vad bitcoin är, så kan man väl säga att det är en valuta på nätet. Det är en peer-to-peer-valuta. Den är decentraliserad. What he said. Vad Tommy sa. Det är den här alkoholfria ölen, Tommy. Den gör det helt omöjligt att prata rätt.
Jag dricker rödvin i sportflaska.
Det är modernt.
Nej, vatten.
Ja. Bitcoin. Virtuell valuta. Peer-to-peer-valuta har den även kallats. Det är alltså en valuta, precis som alla andra valutor, fast den har liksom, den har ingen region knuten till sig, om man inte kallar internet en region. Kan väl att den är ungefär, står just nu i kursen, $10.4 per bitcoin. Och varför har jag det här ämnet? Jag är inte för att informera er om vad bitcoin är, utan att det har ju hänt lite saker runt bitcoin. För att bitcoin, det kan handlas precis som vad som helst av värde, tänker börsen. Det finns en handelsplattform för just bitcoin som heter Bitfloor. Och där har de haft lite trubbel här i förra veckan. För någon tyckte att nej, vi ska nog in där och rassla lite. Så någon, nu använder vi Tommys hatord här, hacker. Mm. Eller cracker, freaker, superduper, jag vet inte vad vi ska kalla dem. Någon har i alla fall tagit sig in på Bitfloors nätverk och lyckats komma över en okrypterad backup utav vad som kallas wallet keys. Och på det här sättet då lyckats plocka hem 24 000 bitcoins. Och om ni då kommer ihåg att kursen låg på $10.4, så är det $249,600, eller var i alla fall i stunden när det stals. En god summa av sådär 2 miljoner, 1,8 miljoner svenska kronor. Och när det här då upptäcktes av Bitfloor-grundaren Roman Stillman, så stängdes den här börsen, om vi kan kalla den det, ner. Och den ligger faktiskt fortfarande nere. Och i och med att det här fortfarande är en ganska ny valuta, det är väldigt få som är inblandade, så har Roman, den här killen, själv börjat ersätta drabbade med egna pengar. Nu är det ju så att man kanske skulle kunna tycka att en valuta på nätet skulle på något sätt vara gjord för ändamålet att befinna sig på nätet, och att det inte skulle kunna vara så utsatt för just den här sortens attacker. Men å andra sidan, finns det en nätvaluta, så finns det alltid nätfolk som tycker att det vore roligt att ge sig på det här. Och det är faktiskt så att bitcoin som valuta har attackerats vid ett flertal tillfällen det senaste året. Cirka 10 stycken angrepp har gjorts mot både bitcoin och Bitfloor. Och de här har kommit över totalt 290 000 bitcoins, eller $2.9 miljoner. Ganska mycket pengar. Så jag vet inte om det är någon valuta du ska börja se till att ha i plånboken ännu var dag.
Alltså, första kontakten jag hade med bitcoins, det var när jag var nere på darknet och letade runt lite, eller undernet om man ska kalla det för, på internet. Och där är det ju bitcoin som gäller. Oavsett vilken verksamhet det är, om det är att du ska hyra en lönnmördare eller vad som helst, så ska man betala i bitcoin. Eller vad det nu kan vara. Det känns ju lite upplagt för att det kanske inte var det mest hederliga sättet att betala för saker på nätet. Att det är decentraliserat, det är att det finns liksom inget sätt egentligen att få reda på vem i slutändan som skickade eller tog emot pengarna. Det är anonym money transfer. Så det är klart att det är ett jätteintressant mål för hackers eller motsvarande att attackera. Sen vet jag inte om det här faller under de lagar och regler som finns. Men det är ju, som vi sa, decentraliserat, så det finns liksom ingen... Det finns ju ingen garant i form av någon stat eller ett land som går in och hjälper, som när man gör med banker till exempel. Så att, ja, det är ett lurigt sätt, Jesper. Jag har inte använt det själv.
Tror jag håller mig till Visa och Mastercard och den sortens lösningar än så länge. De verkar ju, trots att de även drabbas av en del sånt här, de har ändå koll på sina stålar så pass att du är skyddad som kund, och det kan väl räcka.
Ja, precis. Och sen så finns det alltid PayPal, som har fått lite gnäll på senare tid. Jag flugit förbi lite stories att PayPal har skött sig illa. Låst ner någon merchants konto så han inte kom åt pengar och sånt där. Men ja, det får ni googla på, tycker jag.
Kan ju inte ha alla nyheter.
Nej, det är någon måtta på det var. Men jag sa att jag kommer prata lite mer om The Democrats i showen. Och det kommer jag göra nu. För att det var under onsdagen hölls den så kallade Democratic National Convention i Charlotte i North Carolina. Ni som inte har någon koll alls på amerikansk politik och inte sett någon Aaron Sorkin tv-serie, så är Barack Obama då president, och han är på Democrats-sidan. Och så har vi The Republicans, det är högersidan. Av vänster och höger, lätt förklarat. Alla är till höger, om man säger så, i amerikansk politik. Men röda och blåa, för att ha lite den terminologi som vi känner igen. Så på den blåa sidan då, så har vi Mitt Romney och republikanerna. I alla fall, så Barack Obamas gäng, demokraterna, hade ett så kallat konvent då, i North Carolina. Och där var det massa talare. Bland annat Bill Clinton var där och motiverade för folk. Varför ska ni rösta på Barack Obama för för en ny omgång som president då. Bla bla bla, politik, bla bla bla, har jag skrivit i mina show notes. Men, har jag skrivit sen. För nämligen som så här, att vi pratar ju teknik här va. Men under Barack Obamas eldtal, som det kallas, så slogs det nya Twitter-rekord. Och här, nu löser Jeppe nästan upp, tycker jag. Precis, nu börjar han lyssna. Och så här var det, Epe, att 52 757 tweets per minute skickades ut när Barack Obama talade. Totalt var det över 9 miljoner tweets som nämndes runt omkring då det här demokraternas träff. Även republikanerna har haft en motsvarande träff, och hans Romney siffror kommer snart. Och så har då Twitter gått ut med siffror där de berättar lite om vart i talet som det var mest upphetsning på Twitter, så att säga. Och det var när han sa "I'm no longer the candidate, I am the president", sa han en gång. Och då var det 43 646 stycken som bara "Oh my god!" på Twitter. Och när han sa "I will never turn Medicare into a voucher", sa han. Och då var det 39 002 personer som twittrade om det. Romney däremot, inte lika bra. Det var en ynka 14 289 tweets per minut när han talade. Slashat siffror kan man kalla det för. Så att om man bara går på vad Twitter tycker och upphetsningen runt omkring det, så vinner nog Barack Obama och valet om drygt en och en halv månad i USA. Siffror, Jesper, och lite statistik, lite politik, någonting du vill feedbacka på?
Nej, det är imponerande stora siffror. Det är kul att Twitter kan hantera det där. Å andra sidan, hälften av alla klienter är avstängda då, så att det är kanske inga problem. Sen vet jag inte om man ska dra så stora växlar på att det var mycket fler på Barack Obamas tal än på Mitt Romneys tal. Barack Obama är fortfarande president och per definition är lite mer etablerad, så att säga. Sen, nu kan det vara någon sorts, jag vet inte, förutfattade meningar här, men det känns som att den unga IT-generationen som tweetar hittar du nog oftare i demokraternas läger än i republikanernas läger. I republikanernas läger hittar du mer gamla damer med hundar i väska.
Ja, precis.
Och gott om pengar på kontot och bor i en gated community. Vill jag tro, men det är min utan att kunna något om politik, det är min profile så.
Ja, men ja, precis. Det är ganska korrekt analys, tror jag, ungefär hur det ser ut. Det är mycket kristen höger har det också mycket i republikanerna liksom. Tea Party är väl, det var inte minst helt fel, någon liten offshoot liksom från republikanerna. Men nu kanske jag säger för mycket, jag har ingen aning. Däremot så fick vi en fråga från chatten. Det var från Edion, ja. Som frågar, hur många tweets var det när Clinton talade då? Och det vet jag. Det var nämligen 22 087 tweets per minut när Clinton pratade. Så det var alltså mer tweets per minut när Clinton, Bill Clinton, Mr. Cigar, talade än Mitt Romney.
Så. Jag har hört att han hade, jag har inte hört talet, men det ska tydligen ha varit ett väldigt, väldigt bra tal.
Alltså jag tror som så här, om man är intresserad av agitering, heter det så? Man är en agitator, man agiterar. Ja. Om man är intressant om talteknik och liksom hur man ska kanske elda upp massor och sånt där, så ska man nog se på det här talet. Jag ska ta någon kväll med min N7-värld. Du ska lägga det här i pocket, Jesper. Pocket där. Ligger det så. Så också lite mer techvinkel här då, så sände Google live både från demokraternas konvent och från republikanernas helt hållet. En annan lite rolig detalj där, som jag plockar bonusämne här från Twitch den här veckan. Så Google har ett automatiskt sätt att flagga saker för copyright. Och då funkar det i princip så att om någon säger att jag har copyright på det här inslaget, så gör det den som en digital bild som datorn kan läsa att det här innehållet äger det här företaget. Och då var det någon nyhetskanal som hade lagt den här digitala bilden på en del av Barack Obamas tal. Så Googles censurbottar tog ner Obamas tal från demokraternas YouTube-kanal för att någon nyhetskanal hade sänt det. Hänger du med, Jesper? Lite rörigt.
Mm. Ja. Ja, jag är med.
Och det är ju inte helt bra att bottarna agerar så, men det är väl en false positive som jag kan tänka mig ganska logisk på något sätt som kodare liksom, att det där händer. Men ja, det blir väl bättre med tiden. Det finns ju inte en chans för någon i världen att sitta och gå igenom all data liksom på YouTube som laddas upp. Då skulle man bli dum i kolan, tror jag.
Ja, ska jag ta oss vidare kanske?
Mm.
Det är ju, nu har jag skrivit att det är julafton på lördag för Apple fanboys, så det kanske inte är riktigt rätt med tanke på morgondagen. Så vi kan väl säga att imorgon är julafton för i alla fall iPhone fanboys, och så kan vi väl säga att det är nyårsafton på lördag för Apple fanboys. För det är så att Apples första egna butik, en helt riktig Apple Store, öppnar nämligen då i Svedala. Det har länge gått ett rykte om att de kommer hamna i ett nytt, nu kommer jag inte ihåg namnet på det, men ett stort nytt under påbyggnad eller under uppbyggnad shoppingcenter i Skåne-trakten runt Malmö. Någon i chatten kanske kommer ihåg namnet. Men så är det inte fallet. Det är inte där Apple Store kommer hamna först. De kommer att dyka upp i Täby och slår upp dörrarna på lördag klockan 10.00 för den som är intresserad av det. Genius Bar, utbildningar och workshops, sånt som vi ja, så här långt egentligen bara kunnat läsa om i bloggar att det finns. Vi har ju Apple Premium Resellers, en och annan i Sverige, men ingen som är Apple-driven butik. Om det är någon större skillnad, det är ju svårt att säga. Men nu är det i alla fall kul att se att vi har fått våra egna första butik nu till helgen. Och sen kommer det att dyka upp en i Skåneland senare. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Det är typ sån här Colorom eller
Danmark,
någonting på Ram. Nej. Nej, det ligger i Malmö. Stort shoppingcenter som håller på att byggas. I alla fall, där kommer det också dyka upp en. Och värt att notera, eller jag vet inte ens om det är värt att notera. Sverige är det 14:e landet som får Apple Stores. Och en av 8 länder i Europa. Om inte jag är helt ute och cyklar. Så har ni inget bättre för er? Eller om ni har supportfrågor så är det väl bara knalla till Täby på lördag. Eller åka vägen förbi när man är där och semestra. Typ när vi är på GameX då, men kanske vi ska göra en liten drive-by, heter det inte, men en drop-by, en drive-in.
Låt oss inte göra en drive-by, Jesper. Det låter ju skit elakt faktiskt. Mm. Ologiskt tror jag också.
En drop-by.
Mm-hmm. En drop-by. Ska vi säga att vi lovar att göra ett litet reportage från Apple Store?
Ska vi säga lova?
Kan vi lova?
Det? Ja, vi lovar
det. För att vi har ju nämligen bokat våra resor och hotell och allting för GameX i år. Första till fjärde, någonting, november, något sånt där. Då är vi uppe i Stockholm. Så det kommer bli en meetup. Vi kommer sätta allting i print snart. Eller i print heter det väl. Sen då, så frågar många, varför Jesper? Varför Täby centrum? Och jag vill tro att Täby centrum, det köpcentret där, är extremt stort. Är det inte så?
Det är väl ett av de större i Sverige i alla fall. Inte störst, men stort. Och sen kanske det var en bra plats helt enkelt.
Mm. Ja.
Jag vet inte.
Det är väl nu kan jag ganska lite om Stockholm. Eller är det Täby? Har inte jag haft en flickvän ute i Täby?
Jajamän.
Jajamän. Men då vet jag ju. Kan man ta Roslagsbanan, heter det så?
Heter det nog, ja.
Knägliga tåget. Ja, det är ju stort i alla fall. Och det spelar egentligen ingen roll vart de lägger den butiken. Kunde ha lagt den i vart Fabian som helst. För att folk kommer vallfärdas dit ändå, naturligtvis, till Täby. Kan bli kul att se ifall det är bil till köer också. Utanför, och ja, sen så vet jag så här att det finns ju ganska många Mac-butiker. Vi har ju, nu kan jag inte så mycket av de här. Men det finns ju, som Jeppe sa, premium reseller som verkligen har fokuserat in sig på Mac. Är inte det här skittråkigt för dem att det kommer en officiell Apple-butik i Sverige och i Stockholm? För att tappar inte hela poängen med deras business lite, eller?
Lite kanske. Möjligtvis i Stockholm, men andra städer kan nog vara lugna. Men smäller det upp en Apple Store här i Göteborg till exempel av rang, så är nog inte Macforum till exempel särskilt glad i det där. Det kan jag inte tänka mig. För det finns ju liksom ingen anledning att gå till andrahands informationen, om du kan gå till förstahandsinformationen.
Ja, för någonstans så måste väl Macforum och andra butiker ha ett visst påslag på produkterna?
Nej, de får ju rabatter på produkterna.
Okej,
så att de har samma priser,
okej.
Men det spelar ingen roll. Kostar exakt lika mycket i Apples egna butik och i Apples partnerbutik, så hade jag ju hamnat i Apples egna butik.
Ja, men det är det jag säger. Alltså, hade jag bott i Stockholm och jag vill köpa en ny iPhone 5, så hade jag åkt till Täby och sälj med där. För där finns de. Och de har liksom, de har the supply.
Redo. Eller som Jonas som säger i chatten, bara åka till Mediamarkt, för de har oftast lägre priser än Apple på Apples prylar. Så.
Ja, det är intressant också i och för sig. Ja, okej. Okay, ja, ny Apple-butik helt enkelt i Täby. Och vi har lovat ett reportage därifrån. Eller reportage. Ja, vi kommer filma en logga och så kommer jag stå och prata utanför med tillsammans med dig och sen tar vi en hamburgare. Det är
camera drive-by helt enkelt.
Camera drive-by, exakt. Mitt sista ämne, Jeppe.
Bring it.
Jag bjuder på. Och det är ju som vanligt då, inte lite roligare, men lite konstigare ämne faktiskt. Och den här veckan så handlar det om en man i Trondheim som äger sig en iPhone. Det var nämligen som så här att den här grabben som är anonym faktiskt skulle låsa upp sin telefon, så stod det fel kod. Var god försök igen. Om 22 268 470 minuter fick han prova att göra om sin kod. Alltså räknar vi om det så är det drygt 42 år skulle han få vänta på att få slå in sin kod igen. Han blev minst sagt överraskad för efter att hans barn hade fått tag i den här telefonen och förmodligen under en väldigt lång period tryckt in fel kod. Och tydligen så funkar det så på iPhone då att ju fler gånger du trycker på fel kod, desto längre lägger den på den här. Du får prova igenom 30 sekunder, du får prova igenom. Ja, eller?
Nej, jag vet faktiskt inte hur det här går till. För i det här fallet så skulle det betyda att den ökar för varje gång du trycker fel.
Ja, det får man ju förutsätta då, annars vore det konstigt. Om det inte bara fått ett systemfel och bara pungat ut något konstigt siffra.
Nej, för skulle säga att han skulle dubbla tiden så skulle han ju ha behövt hålla på i 22 år innan han hamnade på, eller 21 år innan han hamnade på 42 år.
Mm. Ja, det är sant. Det här är intressant. Integer overflow, säger Codius. Det är inte omöjligt att det bara helt enkelt är en bugg, fast det skulle varit mer story. Så
fått
det bugg.
Spel, tror jag bara. Sen är det väl svensk media som har rapporterat och då är det inte alltid så
kan faktiskt säga
djuplodande detaljerna. Så att
säga. Jag tror inte det var de här standardskit. Det var DN faktiskt. De har väl lite cred, kan jag tycka, i min värld.
Ja, på nyheter kanske, men inte i teknik är de sällan bra på att få detaljerna som spelar roll, kan man säga.
En minut, 15 minuter, en timme och så vidare håller den på. Mm.
Men då du måste ju vänta den här tiden för varje gång. Och innan den når 41 år så måste du ha nått en ungen hinner ju bli myndig och växa upp gott och väl innan han trycker in fel. Och
så som huvudmatten säger, han var ju en norrman också. Det ska läggas till historien. Men den tråkiga knorren på detta, det var att han gick, enligt historien då, den norra historia kanske, Trondheim-mannen gick till ett återförsäljare. Så där fick han råd att köpa en ny telefon för att lösa problemet.
Ja, det är ju en lösning, det är det ju.
Och jag som är väldigt okunnig med detta, det är väl bara att återställa skiten genom iTunes.
Ja.
Ja, precis. Ja. Mm. Så att, nu fick ni det. Där var verkligen tråkigt kanske, avslutningsämne. Ja, skit i det. Jag kan ju leva upp att ever.
Nej, jag kan ju leva upp med att Spotify eventuellt hamnar i våran webbläsare så småningom. Mm. TechCrunch som rapporterat just Spotify. De arbetar för fullt på en webbaserad variant på sin klient. Och det är ju faktiskt så att många av de här konkurrenterna, RDO till exempel, Pandora i USA, de stora streamingtjänsterna, de har oftast en webbklient att använda och det har inte Spotify. Där behöver du ladda ner en app. Och nu sägs det vara på gång helt enkelt. Och nu läser jag lite från dina show notes här, men det är ju faktiskt så att kan man fokusera på en webbplattform så är det ju precis som med allt annat där du kan nyttja en webbapp att du behöver bara underhålla en plattform. Sen tror jag kanske inte att Spotify kommer hoppa av apparna de skapar för att en app är fortfarande bättre än en webbapp i alla lägen enligt mitt tycke. Men det är alltid skönt att veta att en webbläsare kan ta dig till hela ditt musikbibliotek, alla dina playlists och den biten. Sen kan jag också hänga på att Spotify går break-even vad gäller businessläget. De gör ganska så hyfsad vinst på sina betalkunder, men de här vinsterna äts upp så att det ungefär hamnar på noll utav just gratiskonton. Vilket är vägen att locka in kunder att bli betalande kunder. Så än så länge har de lite kämpigt att gå med vinst. Och det här är då efter licenserna är betalade, så att ren vinst efter licens till skivbolag och artister är betalad. Så det är kul att de inte går back i alla fall. Då löper de ingen större risk att trilla av pin inom kort.
Vi hade också det som ett ämne för, jag tror det var en månad sedan eller fyra veckor sedan, att ett holländskt företag hade stämt Spotify. Och genom den stämningen kom det fram till siffror om Spotify. Och endast 8% av all trafik från Spotify kommer från Spotify-servrar. Resterande 92% kommer alltså från peer-to-peer-nätet som Spotify är. Så att jag tror inte hostingkostnaden är inte så där överhängande jättestor för Spotify. Det är som du säger, Jesper, det är licenskostnader till artister.
Det är nog mycket administration också.
Ja, men det är nog inte omöjligt faktiskt. Och representation. Det är
representation, det kontot får man aldrig underskatta.
Nej. Sen så chatten kokar ännu en gång här och säger att men Apple kommer ju ta över online-radiomarknaden väldigt snart. Vi kan också nämna det att det ryktas ganska mycket om att imorgon att det ska släppas imorgon en app. För Apple har gjort så här på senare tid som är ganska intressant. Att de släpper iOS 6, sen håller de på någon app som de släpper i samband med telefonen också som är lite exklusiv. Jag minns vad den förra appen var som släpptes i samband med releasen.
Siri dök ju upp först när telefonen kom.
Precis, det är en sån här typisk grej som de hintar inte om det i iOS 5-betan att det skulle komma Siri. Jag ska kanske gjorde det. Och sen så kom Siri med. Och många tror då att det är den här som ska vara ett komplement till iTunes Match då. Att man kan lägga upp sina låtar i iTunes-molnet och sen samtidigt då kunna få en radiofunktion och lyssna på andra låtar du inte äger och sånt där. Mycket snack om det vi vet i morgon, Jesper.
Faktiskt.
Och här skulle jag vilja lägga in en liten grej. Eller vill du ha något mer runt Spotify där?
Nej, ingenting.
Sen tror jag att det är en självklarhet för Spotify att spela till webbläsaren. Jag menar speciellt också när man har, det är en lite klumpig upplevelse att här, lyssna på den här låten och så har du inte Spotify installerat så kan du inte lyssna på låten. Och så men fan, jag är på Polans dator och så laddar ner ett program som du sen ska försöka få upp, lägga in dina uppgifter i och allting. Är det en klunkig eller tråkig eller omständlig upplevelse. Så att jag tror att spela i webbläsaren är en självklarhet för Spotify att få ordning på, tror jag faktiskt. Sen så också den här minigrejen här då. Det är nämligen så att Edison här i chatten var snabb och kom på en rolig idé faktiskt inför morgondagens. Det här blir väldigt kort, men det finns ett forum, eller det finns ett forum visst det, men det finns en topic i forumet som är titulerad Keynote Setup 12.9. Där vi helt enkelt ska lägga upp våra bilder. Hur upplever du keynoten tillsammans med oss imorgon? Ta gärna en bild på din setup. Kanske har några bira, kanske har en pizza, kanske har en äppeldryck. Äppledryck får det heta.
Stor projektor. Popcorn, väldigt med kompisar. Precis. Ja.
Skicka lite bilder, det är alltid jättekul och motiverande för oss, både mig och Jeppe och Johan och Magnus, att faktiskt få se hur ni tar del av det som vi tillhandahåller. Så att, har ni tid, hoppa in i min röst börjar sen nu. Hoppa gärna in i forumet och gå till allmänt övrigt och en keynote setup 12.9, så lovar jag att ta en bild också på min setup inför imorgon. Sorry.
Jag ska också peta in en bild på hur det ser ut härifrån när vi sänder, så om ni inte redan har sett det de 1000 gångerna vi har postat bilder. Donera kan man göra, Tommy.
Det kan man göra.
Det är därför vi låter så här bra.
Ja.
Det är som ett resultat av donationer som mycket vänligt har kommit in från er lyssnare. Känner du att du inte har dragit ditt strå till stacken än och tycker att men det är klart de ska ha en liten slant? Om inte annat nu när mikrofonerna är klara, så i alla fall för lite roliga roadtrips där vi kan filma, lite meetups, roliga tävlingar och lite annat. Då hittar man en donera-funktion på slashat.se/you-guessed-it-donera. Så slashat.se/donera, där kan man göra det. Och de andra dagarna i veckan är det ju såklart slashat.se/social. Det var ett tag sedan vi pratade om den URL, men där har du länkar till bloggar, Twitter, Facebook, Gud vet allt. Även till slashat.tv där man hittar videosaker och där man även imorgon kommer att hitta resultatet utav Apples keynote. Vi har väl nämnt det tillräckligt många gånger för att nämna det en sista gång. Morgon 18.00 den 12 september, då drar vi igång med lite försnack inför det som blir ett Apple keynote event som vi rapporterar från med ljud och bild och i absolut bästa fall video, men det tror vi inte på, utan det blir live-rapport med bild och vi håller fingret på pulsen helt enkelt, allt som rapporteras där bortifrån. Det bör man hänga med i. Det är något utav en bland det roligaste vi tycker i Slashat-sammanhang att köra de här live-eventen, för det är väldigt pepp.
Ja, alltså Jeppe säger, den här showen är kul att spela in, men det är slentrian i fel och vi försöker att förnya den för vår egen skull med dels mickar och ny teknik och nya showgrejer och sånt där, eller hållplatser i showen. Men det är de här eventerna, både Apple och Googles grejer, tycker vi är fantastiskt roligt att göra tillsammans med er. För det blir, som jag nämnde, jag tror det var jag försnackat om det var i showen, att det blir verkligen som en familj som kommer samman och så är alla jättenyfikna, och jag som inte ens äger en iPhone och kommer inte köpa en heller, med att jag är Android fanboy, men liksom det är ändå väldigt, väldigt kul att titta på det här tillsammans. Så om du lyssnar på den här showen under onsdagsförmiddagen, så planera 18.00 då. I övrigt så finns det sen på YouTube eller slashat.tv eller ja, slashat.tv eller youtube.com/slashat. Så var det med det.
Nu Tommy, börjar vi ladda för imorgon, tycker jag. Så är man inte intresserad av det, då ses vi här om en vecka för avsnitt 183. Men nu är 182an klar i alla fall, så får alla ha en fortsatt bra dag, kväll, vecka.
Det är så bra, fint tack.
Ha det bra.